Vi ska läsa från Andra Mosebok kapitel 20, de tre första verserna där. Detta är vad Gud sa. Jag är Herren, din Gud, som förde dig ut ur Egypten, ut ur slavlägret. Du ska inte ha andra gudar vid sidan av mig. Det var dagens längsta text. Vi håller på att predika igenom Andra Mosebok, Exodus, hur Gud har gripit in för sitt folk som har levt under slaveri under så många år. De har varit levt under förtryck och elände. Och han har på ett suveränt sätt gripit in i historien, gripit in i det här folkets historia, tagit dem, ryckt dem loss ifrån Egyptens härskare, fört dem genom havet, räddat dem, befriat dem. Och nu har välsignat dem, gett dem vatten, gett dem mat, gett dem kött. Han har väglett dem fram. Och vad händer då? Jo, de vänder sig bort från honom. De börjar inte tro på honom. De vill tillbe någonting annat. De vill följa någonting annat. Visst är det intressant? Gång på gång så uppenbarar sig Gud för dem. Synliga tecken. De kan se i sitt vardagsliv, i det naturliga, att här verkar en större verklighet. Här finns något som är mycket, mycket mer än vad det vi kan känna och ta på. Det finns en makt, en Gud som leder och upprättar och befriar och räddar. Och så gång på gång så vänder de honom ryggen, tvivlar och börjar tillbe mycket små gudar istället. Visst är det märkligt. Hur dumma i huvudet är de inte? Men nu anar ni vad som ska komma, eller hur? Och så är vi också. Precis, jag vill alltid sätta dit den på något sätt. För det här med att liksom se spåren av Gud, uppleva en större verklighet, men samtidigt vända sig bort ifrån det. Det är någonting som verkar gälla, inte bara mitt privata liv, utan hela mänskligheten. Så här säger Paulus i Romarbrevet 1. Guds vrede uppenbaras från himlen och drabbar all gudlöshet och orätt hos de människor som håller sanningen fången i orättfärdighet. Det man kan veta om Gud kan de ju själva se. Gud har gjort det uppenbart för dem. Ty allt sedan världens skapelse har hans osynliga egenskaper, hans eviga makt och gudomlighet kunnat uppfattas i hans verk och varit synliga. Därför finns det inget försvar för dem. De har haft kunskap om Gud, men inte ärat honom som Gud eller tackat honom. Deras tankemöda ledde dem ingenstans och deras oförståndiga hjärtan förmörkades. Alltså Paulus menar på allvar att varje människa kan se Gud. Alltså det finns spår i vår värld, i vår tillvaro och även inom oss själva på att det finns en Gud. Vi kan inte kalla det bevis, men vi kanske kunde tala om ledtrådar, indicier. Ni vet, alla ni som följer såna här deckarserier eller läser svåra deckare, som jag till exempel, jag läser Jon Espö, men medan ni andra kanske läser Enid Blyton, heter han, Fem och Hemliga skattkammarens gåta eller något. Jag vet inte vilken intellektuell nivå ni befinner er på, men jag läser svåra deckare. Och hela boken går ju ut på liksom att kunna hitta de här ledtrådarna, det här indiciet, det här liksom, någonting som pekar på vem det nu är som ligger bakom alltihopa och det här förskräckliga som har skett. Och på något sätt när vi pratar om att kunna se Gud och kunna faktiskt veta att Gud finns, så är det inte riktiga bevis. Men det är ledtrådar, någonting som när man tittar på det och lägger ihop dem så anar man, oj, 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 det här är ju sant. Låt mig ge några sådana ledtrådar. Den första ledtråden är själva det faktum att du sitter här. Alltså inte just att du kommit till Johanneskyrkan idag, utan att överhuvudtaget att du finns till. Att hela universum finns till. Allting i vår värld är kontingent. Amen. Jag var själv tvungen att slå upp det ordet. Jag hittade en bok nämligen. En svår bok. Och det betyder att allting har en orsak utanför sig själv. Och då väcker ju frågan, hur kommer det sig då att vi finns till? Att universum finns till? Något måste ha orsakat detta. Inget bevis, är en ledtråd. Den andra ledtråden är den antropiska principen. Besläktad med den tropiska principen. Det vill säga att universum verkar alltså vara anpassat för oss människor på ett helt suveränt sätt. För att ett organiskt liv ska kunna existera måste fysikens grundläggande lagar och konstanter, till exempelvis ljusets hastighet, tyngdkonstanten, styrkan hos den svaga och starka kärnkraften, alla har värden som tillsammans ligger i ett mycket, mycket smalt intervall. Och sannolikheten för att en sådan fulländad finkalibrering ska kunna inträffa av en slump är så ytterst liten att den är statistiskt försumbar. Hänger ni med där? Alltså förutsättningarna för att vi överhuvudtaget ska kunna finnas till, att mänskligt liv ska kunna finnas till, är så helt osannolika. Alltså det är lika stor chans att liv skulle finnas, att du skulle kunna finnas, som om en kille som ska arkebuseras, 50 stycken skickliga gevärsskyttar, alla Micke Fors, vet ni, han har ju vunnit med sådana här skyttetävlingar. Alla de står på 2 meters håll, 1, 2. 50 pers står på 2 meters håll och skjuter mot Jonathan och missar allihopa. Så stor sannolikhet är det. Hänger ni med? Jag alltså är ju inne på områden som jag egentligen inte behärskar. Fysik, kemi och matte. Vi ska inte prata om de betygen. Gärna kanske om historia och religion och musik. Men inte något annat. Gymnastik också förstås, självklart, som ni ser. Inget bevis. Men det är en indikation på någonting. Den tredje ledtråden är skönheten och kärleken. Om det inte finns någon gud och allt här i världen bara ett resultat av atomernas slumpartade gruppering, då finns det egentligen inget syfte med vårt liv. Vi är bara slumpverk. Och C.S. Lewis säger det här så skönt. Man kan inte vara kär i en flicka om man vet och hela tiden påminner sig om att all den skönhet hon äger, både till det yttre och det inre, är ett tillfälligt slumpmässigt mönster som orsakas av en atomkollision och att en egen reaktion på denna skönhet bara är ett slags psykisk fosforescens som uppstår på grund av dina geners beteende. Man kan inte på allvar fortsätta att njuta av musik om man är medveten om och tänker på att dess känsla av betydelse är en ren illusion. Att man gillar musik enbart därför att ens nervsystem är irrationellt betingat att göra det. Kärlek och skönhet finns inte i sig själv. Det är bara slumpartade kemiska reaktioner. Om det inte finns någon som är skönhet och kärlek. Och som ville den här världen. Den fjärde ledtråden handlar om vår kognitiva förmåga. Alltså förmåga att tänka. Och sitter ihop med det som jag nämnde innan här. Jag har skrivit en del böcker på senaste tiden. Som kritik emot religionen. En som heter Dawkins har skrivit detta. Och de hävdar att den religiösa tron enbart framspringer ur vårt behov av att den hjälpt oss att överleva som en del av vår evolutionära utveckling. Då skriver en man som heter Timothy Keller på det här sättet. Men om vi inte kan vara säkra på att vår kunskapsbildande förmåga förmedlar sanningen om Gud, hur kan vi då vara säkra på att den förmedlar sanning om någonting alls, inklusive evolutionsvetenskapen? Om vår kognitiva förmåga bara förmedlar vad vi behöver för att överleva och inte vad som är sant, hur kan vi då lita på vad den förmedlar överhuvudtaget? Är det då som evolutionisterna säger att våra hjärnor berättar om moral, kärlek och skönhet inte är verkligt? Om allt detta bara är kemiska reaktioner som har till uppgift att föra vår genetiska kod vidare, då är inte vad evolutionisternas hjärnor berättar om världen heller verkligt. Hänger ni med? Jag talar inte emot evolutionsläran här. Man kan som kristen tro på evolutionsläran. Det jag talar emot är när man har en ateistisk syn och exkluderar Gud ifrån processen. Hänger ni med? Hänger ni med? Så alltså, om våra tankar också bara är en produkt av evolutionär utveckling, kan vi inte lita på det heller. Och inte på något. Våra tankeförmågor. Ingenting av vad som sker på universitetet kan vi lita på. Och allt folk säger amen. Den femte ledtråden är vår moraliska övertygelse. Jag vet inte om ni hört någon säga till dig någon gång, men ibland hör man det här att man får inte tvinga på någon annan sina egna moraliska ståndpunkter, utan folk har ju rätt att leva efter sin egen sanning och sin egen moral. Jag vet inte om ni hört det. Men en konsekvent moralisk relativism är helt omöjlig att leva efter. För när det blir skarpt läge, det där funkar i teori nämligen. Men när det blir skarpt läge, då hänvisar vi alltid till en moral som inte har sin grund i mig, utan utanför mig. Det är dessutom väldigt, väldigt intressant. Nej, men man får tro och tycka och tänka vad man vill. Och får man. Det har ju tankefrihet och religionsfrihet. På det sättet är vi, och det är de kristna som har kämpat hårt för det. Men det är väldigt intressant att säga, men det finns ingen moral. Det finns egentligen ingenting som är rätt och fel. Det är upp till var och en. Har ni hört det? Men sen blir man så fruktansvärt förbannad när kvinnorna fördrycks i Afghanistan. Eller när barn utnyttjas som arbetare i Sydostasien. Och man pratar om mänskliga rättigheter. Från vilket grund då? Nietzsche. Han säger så här. Så blinkar pöbeln. Han har ju väldigt fin syn på sina medmänniskor. De säger nämligen så här, menar han. Det finns inga högre människor. Vi är alla jämlika. Människa som människa. Inför Gud är vi alla jämlika. Och så säger han, inför Gud. Men nu dog denna Gud. Och vad finns då kvar? Av moralisk grund. Vem är du att komma till mig och säga, slå inte din kvinna? Varför inte det? Nej, för att talet om mänskliga rättigheter är väldigt intressant. Vad grundar vi det på? Vilka är vi att åka till Afghanistan och säga så här får inte ni leva? Vi har ju precis sagt att vi får inte lägga oss i andra människors livsval och omständigheter och handlingar. En filosof som heter Arthur Leff, han säger så här. Om det inte finns någon gud, då är varje moraliskt påstående absolut godtyckligt. Varje moralisk värdering fullständigt subjektiv och personlig. För mig är det rätt att göra på det sättet. För en annan är det helt rätt. Men vi reagerar ju. Vi kämpar ju för människans lika rättigheter. Så fast när många ropar ut, det finns ingen gud, det finns ingen absolut sanning, det finns inget rätt och fel, så känner vi spontant inifrån oss själva, och vi lever också så, som trotsar den där bekännelsen. Men om vi tror att Gud ligger bakom allting, om Gud skapat varje människa till sin älskade avbild, då finns det mänskliga rättigheter. Så Bibelns budskap och de glada nyheterna är att det finns en Gud som ville den här världen, som har skapat den, som idag bär och upprätthåller hela skapelsen och som precis som för Israels folk uppenbarar sig själv för dem och presenterar sig. När Gud, som vi kristna tror, skapade världen, sen vet vi inte riktigt på vilket sätt det gick till. Det kan vara evolutionär process, det kan vara andra sätt. Det där är ju bortom min kunskapsförmåga. Men vi tror att Gud är den yttersta orsaken. Det är Gud som har skapat. Då säger han är så nöjd. Du vet, han är som ett litet barn som kommer hem med en teckning till sina föräldrar och säger, kolla vad jag har gjort. Och föräldrarna säger, se, det var mycket gott, säger föräldrarna då. Men när Gud såg på sin skapelse så sa han, det här är bra. Det här är gott. Medan jag idag ändå kan säga när jag tittar ut över världen, det här är mycket ont. Jag ser också det sköna. Jag ser det goda. Jag ser det vackra. Men samtidigt ser man ju hela det här mörka som drar in i vår värld och inne i oss själva. Och anledningen till det finner vi det som Paulus sa i Romarbrevet. Man har haft kunskap om Gud, men inte ärat honom som Gud eller tackat honom. Så vi alla människor föds ju med olika behov som är grundläggande. Vi blir hungriga och då motsvaras det av mat. Och det här är också en liten ledtråd. För alla människor har ett djupt behov inom sig också efter Gud. Ett stort gudshål som måste fyllas. Och en av kyrkans lärare som levde på 300-talet sa så här: vårt hjärta är oroligt till dess det finner frid hos Gud. Så vad som är felet är inte att Gud skapade en god värld. Felet och problemet var att vi inte har erkänt honom och levt för honom och försökt istället att fylla det här stora behovet av Gud med helt andra ting. Och det kallar Bibeln för synd. Och då tänker du säga, ja, ni kommer in på synd igen. Man ska inte stjäla, man ska inte ljuga, man ska inte... Men det är inte det som är synd egentligen. Alltså det är ju inga bra handlingar. Men ytterst sett så handlar synden om någonting annat. Inte något annat, men något större. Synd är att missa målet med sitt liv. Det är att inte bli en hel och sann människa. Alltså förbudet som vi läste i vers 3 i början, du ska inga gudar ha vid sidan av mig, säger Herren, handlar ju inte om att Gud är rädd för att bli konkurrensutsatt, utan om att det leder våra liv till att bli förfelade. Vi syndar, vi missar målet. Synd är lika mycket att ställa goda och viktiga ting på det högsta godas plats, på det viktigaste plats. Och Bibeln säger att det är bara i tron på Gud, i gemenskapen med honom, som vi verkligen finner vårt livs mening och salighet. Och det är bara Gud som klarar av att bära vårt livs mening. För det är sån tyngd i det, att förlägger vi den meningen på någonting annat, någonting mindre, så krossas det och vi blir besvikna och desillusionerade. Jag vet inte om ni har, ibland ser man såna här korta intervjuer, bilder ute, och så står i korren eller någonting, och så står det så här: vad är meningen med livet? Och så svarar folk på den frågan. Och en del säger så här: vad är meningen med livet? Mina barn. Stackars barn. Stackars barn. När vi försöker fylla det här gudshålet inom oss med någonting annat än den verkliga guden, så får det förödande konsekvenser. Timothy Keller säger 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 stycken såna här avgudar som vi tyr oss till och som gör att vi missar målet i vårt liv. Han säger så här, lyssna, ni kommer inte upp där, så ni måste vara lyssna nu. Om man bygger sitt liv på sin äkta hälft eller partner, blir man känslomässigt beroende, svartsjuk och kontrollerande. Den andras problem blir en övermäktig. Om man bygger sitt liv och sin identitet på sin familj och sina barn, försöker man leva sitt liv genom barnen tills de antingen blir hatiska eller inte får något eget jag. I värsta fall kan man kränka dem när de inte gör som man vill. Om man bygger sitt liv och sin identitet på sitt arbete och karriär, blir man en strävsam arbetsnarkoman men en trist och ytlig människa. I värsta fall förlorar man sin familj och sina vänner, och om karriären går dåligt sjunker man ned i djup depression. Om man bygger sitt liv och sin identitet på pengar och materiella ägodelar, förgås man av pengabekymmer och missundsamhet. Man är beredd att begå handlingar som är oetiska för att behålla sin livsstil, vilket så småningom spolierar ens liv. Om man bygger sitt liv och sin identitet på lust, njutning och bekvämlighet, blir man snart beroende av någonting. Man blir slavbunden vid de flyktstrategier man tar till för att slippa undan livets hårda verklighet. Om man bygger sitt liv och sin identitet på relationer och bekräftelse, blir man ständigt överkänslig för kritik och mister därför hela tiden vänner. Man blir konflikträdd och därmed en usel vän. Om man bygger sitt liv och sin identitet på en ädel sak, delar man in världen i goda och onda och demoniserar sina motståndare. Ironiskt nog behärskas man av sina fiender. Utan dem har ens liv varken mål eller mening. Om man bygger sitt liv och sin identitet på religion och moral, om man lever upp till sina moralnormer, då blir man högmodig, självrättfärdig och hårdhjärtad. Om man inte lever upp till sina moralnormer blir den upplevda skulden förödande. Alltså ingenting av det jag nämnde här nu är ju ont i sig. Familj, relationer, arbete, pengar, så. Ingenting av det är ju ont i sig. Nu ringer Gud och säger, nu får det sluta snart. Men när vi låter dessa ting ta Guds plats, så får det förödande konsekvenser för vårt liv. För så länge vi lever våra liv bortvända från Gud, måste vi skapa oss själva, skapa vår egen mening och bära livstyngden på våra egna axlar. För det gudshålet kan bara fyllas med Gud själv. Men Israels barn, gång på gång, fast de ser Guds spår i skapelsen, fast de ser Guds spår i sitt eget liv och i folkets liv, fast de får uppleva de här välsignelserna, så gång på gång så böjer de sig till andra ting och tänker, det här är viktigt. Det här är viktigast. Det här kommer ge mig livsmening. Det här kommer tillfredsställa mig. Det här kommer mätta mig på djupet. Och så blir de besvikna. Och så går det illa. Och sen så omvänder de sig och inser, det finns ju bara en Gud. Och han har stigit ner till oss och befriat oss ur slavlägret, som vi läste i första Mosebok, andra Mosebok. Gud stiger ner och uppenbarar sig själv för Israels folk. Gud stiger ner och befriar Israels folk ur det här slavlägret och för dem ut till att fira gudstjänst inför honom, till att leva i gemenskap med honom. Och den historiska händelsen pekar på korset. Då Gud stiger ner i Jesus Kristus och kommer oss till mötes och uppenbarar vem Gud är för oss och ger oss sitt liv och vår mening. Det står så här i Hebreerbrevet 2. Då nu barnen är av kött och blod, alltså människor, måste Jesus på samma sätt bli människa, för att han genom sin död skulle göra dödens herre djävulen maktlös och befria alla dem som genom sin fruktan för döden varit slavar hela sitt liv. Kristus kommer till oss och befriar oss. Oavsett om vi är kristna eller ej, så bör vi med jämna mellanrum göra det som är så skrämmande, som jag är inte alltid säker på att alla av oss verkligen vågar göra på riktigt. Nämligen ställa de här tunga frågorna någon gång i livet. Varför finns jag överhuvudtaget till? Vad är meningen med mitt liv? Vem kan rädda mig? Vem kan göra mig fri? Vem kan ge mig det jag djupast längtar efter? Och det här säger jag till dig som har varit kristen kanske i 100 år. Och till dig som inte ens är kristen överhuvudtaget. De här frågorna behöver vi ställa. Inte bara kanske en gång i livet. Utan återkomma till. Paulus säger i en predikan. Vi kommer med ett gott budskap till er. Ni ska omvända er från dessa maktlösa gudar, alltså de här som vi tror ska kunna mätta oss. Vi ska omvända oss till den levande guden som har gjort himmel och jord och hav och allt vad det rymmer. Förr i tiden lät Gud alla hedna folk och sina egna vägar, men ändå gav han vittnesbörd om att han finns genom allt gott som han gör. Från himlen har han gett er regn och skördetider. Han har mättat er och fyllt era hjärtan med glädje. Så vi uppmanas på nytt att omvända oss. Att se vem Gud egentligen är. Det är han som har befriat oss. Det är han som har skapat oss. Det är han som ger vårt liv dess mening. Så idag kommer Gud till dig. Han vill uppenbara sig för dig. Han vill befria dig och föra dig till honom själv. Och du kan möta honom på ett väldigt, väldigt fysiskt sätt idag. Genom brödet och vinet i nattvarden. Det är ett sätt som också Gud vill möta dig och komma till dig idag. Amen. Låt oss stå upp och tillbe Herren.